Daniel, kapitel 1. 3 år efter det att kung Jojakim började regera i Juda, belägrade och anföll Babylons kung Nebukadnessar Jerusalem med sina trupper, och Herren gav honom seger över Jojakim. När han vände tillbaka till Babylon tog han med sig några av de heliga tillbehören från Guds tempel och förde dem till sin Guds skattkammare i Babylon. Sedan gav han Aspenas, som hade ansvaret för personalen i palatset, befallning att bland de israeliter som förts dit som krigsfångar välja ut unga män från den kungliga familjen och från andra framstående släkter och lära dem det kaldeiska språket och litteraturen. Välj ut starka, friska unga män som ser bra ut, sa han. De ska vara allmänbildade och läraktiga, lämpade för olika uppgifter här i palatset. Kungen bestämde att dessa män skulle få mat och vin från hans eget kök. Efter 3 år av utbildning skulle de få uppgifter vid kungens hov. Daniel, Hanania, Misael och Azaria hette 4 av de unga män som utsågs från Judas stam. Men deras överordnade gav dem nya babyloniska namn. Daniel kallades Beltesassar, Hanania kallades Sadrak, Misael kallades Mesak och Azaria kallades Abednego. Daniel bestämde sig för att inte äta av kungens mat eller dricka av det vin han bjöd på. Enligt Guds lag var det nämligen synd att äta av mat eller dricka vin som delvis används i offer till avgudar. Han bad om lov att få äta annan mat än den från kungens bord. Nu hade Gud ordnat det så att hovmarskalken uppskattade Daniel särskilt mycket. Men han blev ändå orolig när han fick höra Daniels förslag. Jag är rädd för att du kommer att bli blek och mager i jämförelse med dina jämnåriga kamrater om du inte får samma mat som dem, sa han. Kungen kommer att anklaga mig för att jag inte skött mina plikter. Daniel talade igenom saken med den tjänare som hovmarskalken hade utsett att ha uppsikt över honom och hans vänner. Och han föreslog att de under en 10 dagars period skulle få bara vatten och grönsaker. När försöksperioden var över kunde tjänaren jämföra dem med de män som åt av kungens mat. Sedan kunde han bestämma om de fick fortsätta med sin diet. Till slut gick tjänaren med på att pröva förslaget. När perioden var över såg Daniel och hans 3 vänner friskare och mer välmående ut än de som ätit av kungens mat. I fortsättningen lät tjänaren dem få bara vatten och grönsaker och de behövde inte äta maten och dricka vinerna från kungens bord. Gud gav dessa 4 unga män särskild förmåga att kunna tillgodogöra sig undervisningen och snart kände de till allt om den tidens litteratur och vetenskap. Daniel fick dessutom förmågan att kunna förstå betydelsen av drömmar och syner. När den 3-åriga utbildningen var över förde hovmarskalken fram alla de unga männen inför kungen. Kung Nebukadnessar hade långa samtal med var och en av dem. Men ingen av de andra gjorde så starkt intryck på honom som Daniel, Hanania, Misael och Azaria. Och de fick därför tjänst som kungliga rådgivare. I alla frågor där vishet och förstånd sattes på prov fann kungen att dessa unga mäns synpunkter var 10 gånger mer värda än alla råden från hans trollkarlar och astrologer. Daniel blev kvar som kunglig rådgivare ända till kung Kores första regeringsår. Kapitel 2. En natt under sitt 2 regeringsår hade Nebukadnessar en fruktansvärd mardröm och när han vaknade var han rädd och bekymrad. Till råga på allt kunde han inte komma ihåg vad det var han hade drömt. Han kallade in sina spåmän, trollkonstnärer, häxmästare och astrologer och bad dem tala om för honom vad det var han hade drömt. Jag hade en fruktansvärd mardröm, men jag kan inte minnas den, sa han när de kommit in till honom. Den bekymrar mig. Och jag vill veta vad den innebär. Då sa astrologerna till kungen Parameiska. Tala om drömmen för oss, ers majestät, så ska vi sedan förklara vad den betyder. Men kungen svarade. Jag säger det ju, att jag har glömt den. Jag kan inte komma ihåg den. Tala nu om för mig vad det var jag drömde och vad det betyder. Annars ska jag se till att ni slits i stycken och att era hus förvandlas till grushögar. Men ni ska få både dyrbara gåvor och många hedersbevis om ni talar om för mig vad jag drömde och vad drömmen betyder. Så sätt igång nu. De sa än en gång. Hur ska vi kunna tala om för ers majestät vad drömmen betyder om vi inte får höra vad det var för dröm? Kungen svarade dem mycket skarpt. Jag kan nog genomskåda er. Ni försöker vinna tid. Men om ni inte kan tala om vad jag drömde kan ni givetvis inte räkna med att jag ska tro på er förklaring heller. De vise männen svarade kungen. Det finns inte en levande människa som kan tala om för en annan vad hon har drömt. Ingen kung har någonsin bett om något liknande. Det ers majestät begär är en omöjlighet. Ingen utom gudarna kan tala om drömmen för ers majestät, och de är ju inte här så att de kan hjälpa oss. När kungen hörde detta blev han rasande och skickade ut en order att alla visa män och rådgivare i Babylon skulle avrättas. Och man sökte även efter Daniel och hans kamrater för att döda också dem. Men när Arioch, befälhavaren över kungens livvakt, kom för att döda dem, handlade Daniel mycket klokt och frågade försiktigt: "Varför är kungen så rasande? Vad är det som har hänt?" Då berättade Arioch för Daniel vad som hade hänt. Daniel gick genast in till kungen och sa: "Om jag får lite tid på mig så ska jag berätta vad drömmen betyder." Sedan gick han hem och talade om för Hananja, Misael och Azaria hur det låg till. De bad himlens Gud visa dem barmhärtighet och avslöja drömmen för dem så att ingen skulle behöva dö. Och den natten talade Gud i en syn om för Daniel vad kungen hade drömt. Daniel prisade då himlens Gud och sa: "Lovad vare Guds namn i all evighet, för han är den ende som har all vishet och all makt. Världshändelserna är under hans kontroll. Han flyttar undan kungar och sätter andra på deras troner. Han ger visa män deras visdom och de förståndiga deras förstånd. Han avslöjar det som är dolt för människor. Han är ljus och han vet vad som gömmer sig i mörkret. Jag tackar och prisar dig, mina förfäders Gud, för du har gett mig vishet och kraft och nu också kunskap om kungens dröm och förmåga att förstå vad den betyder." Sedan gick Daniel till Arioch, som fått befallningen att döda Babylons alla visa män, och sa: "Gör inget än. Visa bara in mig till kungen så ska jag berätta för honom allt han vill veta." Arioch skyndade iväg med Daniel till kungen och sa: "Jag har hittat en av de judiska landsflyktiga som kan berätta drömmen som ers majestät haft." Kungen sa till Daniel: "Är det sant? Kan du tala om för mig vad jag drömde och vad det betyder?" Daniel svarade: "Ingen vis man, astrolog, magiker eller trollkar kan avslöja sådant. Men det finns en gud i himlen som uppenbarar hemligheter. Och han har i en dröm talat om för mig vad som ska hända i framtiden." Så här var kungens dröm: "Du drömde om kommande händelser. Han som uppenbarar hemligheter talade till dig. Men kom ihåg att det inte är därför att jag skulle vara visare än andra som jag vet hemligheten med din dröm, utan därför att Gud har uppenbarat den för mig, för din skull. Ers majestät såg en stor, ja en väldig staty. Den strålade och glänste men var samtidigt fruktansvärd och skrämmande. Dess huvud var av guld, bröstet och armarna av silver, magen och höfterna av koppar, benen av järn och fötterna dels av järn och dels av lera. Medan du tittade på den lossnade en sten från berget genom en övernaturlig kraft. Den träffade statyn och krossade dess fötter av järn och lera. Då föll hela statyn omkull och blev en enda hög av järn, lera, koppar, silver och guld. Och dess olika delar krossades till smulor som sopades bort av vinden. Men stenen som träffade statyn blev ett väldigt berg som uppfyllde hela jorden. Så var drömmen, och detta är vad den betyder. Ers majestät är kung över många kungar, och det är himlens Gud som gett dig kungarike, makt, styrka och ära. Du regerar över avlägsna provinser, och till och med fåglar och djur har Gud satt under ditt välde. Det är du som är huvudet av guld. Men när ditt kungadöme upphört, ska ett annat rike uppstå och ta din plats. Det kungadömet ska inte bli lika mäktigt. Det är bröstet och armarna av silver. När även det kungariket har fallit, ska ännu en stormakt uppstå för att regera över hela världen. Det är de delar i statyn som är av koppar. Sedan kommer ett fjärde kungadöme. Det riket ska bli starkt som järn och krossa, slå sönder och förstöra. Statyns fötter och tår, dels av järn och dels av lera, visar att riket visserligen ska ha järnets styrka men också lerans spräcklighet. Det kommer inte att vara ett enat rike. Lika lite som järn och lera kan ingå förening med varandra. Under dessa kungars regering kommer himlens Gud att upprätta ett kungadöme som aldrig ska förstöras. Ingen ska någonsin kunna besegra det. Det ska krossa alla andra riken och bestå för evigt. Det är stenen som på ett övernaturligt sätt slets loss från berget och smulade sönder både lera, järn, koppar, silver och guld. Genom detta vill den store guden visa vad som kommer att hända i framtiden. Och tolkningen av drömmen är lika säker och viss som att du har drömt vad jag har beskrivit för dig. Då föll Nebukadnessar ner inför Daniel och tillbad honom och befallde sitt folk att bära fram offer och tända rökelse inför honom. Daniel, din Gud är större än alla andra gudar. Han råder över kungar och uppenbarar hemligheter eftersom han har avslöjat denna hemlighet för dig, sa kungen. Han utnämnde Daniel till ett högt ämbete och överröste honom med dyrbara gåvor. Daniel blev en mäktig man och härskade över hela provinsen Babylon. Och han blev chef för alla kungens rådgivare och visa män. På Daniels begäran utsåg kungen dessutom Sadrak, Mesak och Abednego till hans assistenter i förvaltningen av Babylon. Daniel själv hade sin plats vid kungens hov. Kapitel 3. Kung Nebukadnessar lät tillverka en guldstaty som var 30 meter hög och 3 meter bred och ställde upp den på Duraslätten i provinsen Babylon. Sedan skickade han bud till furstar, landshövdingar, officerare, domare, skattmästare, rådgivare och lagmän i alla provinser i riket och inbjöd dem att komma till avteckningen av statyn. När de allesammans hade samlats och stod framför monumentet ropade en herold ut följande befallning från kungen. Folk från alla länder och av alla språkgrupper, när ni hör ljudet av horn, flöjter, citror, lyror och harpor ska ni falla ner och tillbe kung Nebukadnessars guldstaty. Den som vägrar att göra det kommer omedelbart att kastas i den brinnande ugnen. När orkestern började spela föll folk av alla nationaliteter ner och tillbad statyn. Men några ämbetsmän gick till kungen och beskyllde en del judar för att ha vägrat att tillbe statyn. De sa: Ers majestät stiftade en lag att alla måste falla ner och tillbe guldstatyn så snart musiken hördes. Och du gav befallning om att den som vägrade skulle kastas i en brinnande ugn. Men Sadrak, Mesak och Abednego, några judar som du har tillsatt att förvalta Babylons furstendöme, har trotsat dig genom att vägra tjäna dina gudar och tillbe statyn. Nebukadnessar blev då fruktansvärt arg och befallde att Sadrak, Mesak och Abednego skulle föras fram till honom. Är det sant, Sadrak, Mesak och Abednego, att ni vägrar att tjäna mina gudar och tillbe den guldstaty jag har rest? Frågade kungen. I så fall ska jag ge er en chans till. Om ni faller ner och tillber statyn nästa gång musiken hörs är allt bra igen. Men om ni vägrar kommer ni att kastas i den brinnande ugnen ögonblickligen. Och vilken gud kan då rädda er ur min hand? Sadrak, Mesak och Abednego svarade: Kung Nebukadnessar, vi är inte alls bekymrade för vad som ska hända oss. Ers majestät ska veta att om vi blir kastade i den brinnande ugnen är vår gud mäktig att befria oss. Men om han inte gör det så kan vi ändå inte under några omständigheter tjäna dina gudar eller tillbe den guldstaty som du har låtit göra. Då blev Nebukadnessar rasande på Sadrak, Mesak och Abednego och hans ansikte mörknade av vrede. Han befallde att ugnen skulle göras 7 gånger hetare än vanligt. Sedan gav han några av sina starkaste soldater order att binda Sadrak, Mesak och Abednego och kasta dem i elden. Man band dem med kraftiga rep innan man kastade in dem i ugnen fullt påklädda. Men eftersom kungen i sin vrede hade befallt att ugnen skulle vara extra het slog lågorna ut och brände ihjäl de soldater som fått i uppgift att kasta ner Sadrak, Mesak och Abednego i de flammande lågorna. När Nebukadnessar satt och tittade in i elden hoppade han plötsligt upp och utropade förskräckt: Kastade vi inte in 3 män i ugnen? Jo, visst gjorde vi det, ers majestät, svarade hans rådgivare. Men titta där, skrek Nebukadnessar. Jag ser 4 män som går omkring i elden. De är inte bundna och har inte ens blivit brända av lågorna och den fjärde ser ut som en gud. Nebukadnessar gick närmare öppningen och ropade: Sadrak, Mesak och Abednego, den högste gudens tjänare, kom ut, kom ut! Då klev de ut ur elden. När furstarna, landshövdingarna, officerarna och rådgivarna trängdes omkring dem såg de att elden inte på något sätt hade skadat dem. Inte ens håret på deras huvuden var svett. Deras kläder var oskadade och det luktade inte ens rök om dem. Då sa Nebukadnessar: välsignad vare Sadraks, Mesaks och Abednegos gud som skickade sin ängel att befria sina trogna tjänare. De trotsade min befallning och var villiga att dö hellre än att tjäna och tillbe någon annan gud än sin egen. Därför befaller jag att den som säger något emot Sadraks, Mesaks och Abednegos gud, från vilket land, vilken språkgrupp eller religion han än kommer, ska slitas i stycken och hans hus ska förvandlas till en stenhög, för ingen annan kan göra vad deras gud har gjort. Sadrak, Mesak och Abednego befordrades av kungen till högt uppsatta poster och blev hedrade män i provinsen Babylon. Kapitel 4. Detta är den proklamation som kung Nebukadnessar sände ut till varje folk och språkgrupp i hela världen. Jag hälsar er och önskar er välgång. Jag vill att ni allesammans ska veta vilket märkligt under den allra högste guden har gjort med mig. Det är obegripligt, ett mäktigt under. Nu vet jag säkert att Guds rike ska bestå för evigt. Jag, Nebukadnessar, levde i fred och hade framgång när jag en natt fick en dröm som skrämde mig. Jag sände bud efter alla visa män i Babylon för att få min dröm uttydd. När spåmännen, trollkonstnärerna, astrologerna och de vise männen kom och jag berättade drömmen för dem, kunde de inte förklara den. Till slut kom Daniel till mig, den man som jag kallar Beltesassar, efter min gud. Han har den helige gudens ande i sig. Beltesassar, du som är den främste bland mina spåmän, sa jag. Jag vet att den helige gudens ande bor i dig och att ingen hemlighet är så svår att inte du kan lösa den. Tala om för mig vad min dröm betyder. Jag såg ett mycket högt träd ute på fältet och det växte allt högre mot skyn tills man kunde se det överallt i hela världen. Löven var friska och gröna och grenarna var nedtyngda av frukt. Tillräckligt för att alla skulle få att äta. Markens djur vilade sig i dess skugga. Fåglar byggde bo i dess lövverk och hela världen fick sin föda av det. Då fick jag i drömmen se hur en Guds ängel kom ner från himlen. Han ropade: hugg ner trädet, skär av grenarna, skaka av löven och sprid ut frukten. Jaga bort djuren som håller till under det och fåglarna som sitter på grenarna. Men lämna kvar stubben med rötterna i jorden. Bind fast den med en kätting av järn och koppar och låt den stå kvar i gräset på fältet. Han ska dricka av himlens dagg och äta markens gräs. Under 7 år ska han leva som ett djur. Detta har änglarna bestämt genom den heliges befallning. Anledningen till detta är att hela världen ska inse att den högste råder över världens alla riken och kan ge dem till vem han vill, till och med till den lägsta bland människor. Så var min dröm, Beltesassar. Tala nu om för mig vad den betyder. Ingen annan kan hjälpa mig. Alla de vise männen i riket har svikit mig, men du kan tala om innebörden för mig, för gudarnas ande bor i dig. Daniel satt förstummad och var alldeles tyst en lång stund, förskräckt över drömmens innebörd. Slutligen sa kungen till honom: Beltesassar, var inte rädd att tala om för mig vad den betyder. Daniel svarade: om dessa händelser som förutsägs i drömmen ändå ville drabba dina fiender, ers majestät, och inte dig. Trädet som växte så högt att hela världen kunde se det, och som hade så friska gröna löv och så mycket frukt att den räckte åt alla, och som gav skydd åt vilda djur och lät fåglar bygga bo i sina grenar, det trädet är ers majestät själv. Du har vuxit dig så stark och mäktig att din makt når ända upp till himlen och du regerar över hela jorden. Sedan såg ers majestät hur Guds ängel kom ner från himlen och sa: hugg ner trädet och förstör det, men lämna stubben och rötterna kvar i jorden och bind fast den med en kedja av järn och koppar. Låt honom bli våt av himlens dagg. Under 7 år ska han äta gräs tillsammans med markens djur. Detta är tolkningen. Den högste guden har beslutat att ditt folk ska driva ut dig ur ditt palats. Du ska bo på marken som ett djur och äta gräs som en oxe, och din rygg ska bli våt av dagg. Så ska det vara under 7 år, tills du har lärt dig att den högste guden regerar över människors riken och ger makt åt den han vill. Men stubben och rötterna rycktes inte upp och förstördes. Det betyder att du ska få tillbaka ditt rike igen, när du har lärt dig att det är himlen som regerar. Jag önskar att ers majestät ville lyda mitt råd och sluta att synda. Gör det som du vet är rätt. Var barmhärtig mot de fattiga. Då kanske Gud kan fortsätta att ge dig framgång. Allt som Daniel sagt slog in. 12 månader efter drömmen gick Nebukadnessar omkring på taket till det kungliga palatset i Babylon och sa för sig själv: "I egen kraft har jag lyckats bygga denna vackra stad. Den är huvudstad i mitt rike och detta är mitt kungliga residens." Medan han talade hördes en röst från himlen: "Kung Nebukadnessar, lyssna. Detta är till dig. Du regerar inte längre över detta rike. Du ska tvingas lämna palatset och bo tillsammans med djuren ute på fälten och äta gräs som en oxe under 7 år, tills du äntligen inser att Gud delar ut människors riken åt den han själv väljer." I samma stund gick orden i uppfyllelse. Nebukadnessar blev driven ut ur sitt palats och fick äta gräs som en oxe, och hans kropp blev våt av daggen. Hans hår växte och blev så långt som en örns fjädrar och hans naglar som fågelklor. När 7 år hade gått lyfte jag, Nebukadnessar, min blick mot himlen. Mitt förstånd återvände och jag prisade och tillbad den högste guden och ärade honom som förblir i evighet och vars rike varar från släkte till släkte. Människorna på jorden är ingenting i jämförelse med honom. Han gör vad han vill med både himlens krafter och jordens alla folk. Ingen kan hindra honom eller säga: "Vad menar du med att göra på det sättet?" När jag fick tillbaka mitt förstånd fick jag också tillbaka min makt och härlighet och mitt rike. Mina rådgivare och tjänstemän kom tillbaka till mig. Jag fick tillbaka min tron och blev till och med mäktigare än tidigare. Jag, Nebukadnessar, prisar nu och ärar himlens kung, allas domare, som bara gör det som är rätt och riktigt. Han har makt att krossa alla högmodiga. Kapitel 5. Kung Belsassar inbjöd 1000 av sina främsta män till en stor fest där vinet flödade. Medan Belsassar festade och drack kom han att tänka på de guld- och silverbägare som för länge sedan hade tagits från templet i Jerusalem och förts till Babylon under Nebukadnessars regering. Han gav order om att dessa bägare skulle hämtas till festen. Belsassar och hans furstar, hans hustrur och bihustrur drack vin ur dem och prisade samtidigt sina avgudar av guld och silver, koppar och järn, trä och sten. Plötsligt fick de se fingrar från en mans hand skriva på väggen mitt emot den stora ljusstaken. Kungen själv såg handen när den skrev. Han blev likblek i ansiktet av skräck. Knäna skakade och benen gav vika under honom. "Hämta hit trollkarlarna och astrologerna!" vrålade han. "Hämta alla visa män och rådgivare! Den som kan läsa skriften på väggen och tala om för mig vad den betyder ska bli klädd i den röda kungliga manteln, få en guldkedja kring sin hals och bli den tredje mannen i riket med stor makt och inflytande." Men när de visa männen kommit var det ingen av dem som kunde förstå skriften, än mindre tala om vad den betydde. Kungen blev allt mer hysterisk. Hans ansikte var förvridet av skräck och hans ämbetsmän uppskakade. Men när kungamodern fick höra vad som hänt skyndade hon sig till festsalen och sa till Belsassar: "Var bara lugn, ers majestät. Bli inte så upphetsad över det här. Det finns en man i riket som har den helige gudens ande i sig. På din far Nebukadnessars tid visade han sig vara vis och förståndig, nästan som om han själv varit en gud. Han blev satt över alla spåmän, trollkarlar och astrologer i hela Babylon. Skicka efter denne Daniel, eller Beltesassar som kungen kallade honom, för hans sinne är fyllt av gudomlig kunskap och insikt. Han kan tyda drömmar och lösa gåtor och svåra problem. Han kommer att tala om för dig vad skriften betyder." Man skickade alltså bud efter Daniel, och när han kom frågade kungen: "Är du den Daniel som kung Nebukadnessar tog med sig från Israel som judisk fånge? Jag har hört att du har gudars ande i dig och att du är full av vishet och förstånd. Mina visa män och astrologer har försökt tyda skriften på väggen och tala om för mig vad den betyder, men de har misslyckats. Man har sagt mig att du brukar kunna lösa alla slags mysterier. Om du kan tala om för mig vad de här orden betyder, ska jag klä dig i en purpurmantel och ge dig en guldkedja om halsen och göra dig till den tredje mannen i riket. Daniel svarade, behåll dina gåvor eller ge dem till någon annan. Jag ska tala om för dig vad de här orden betyder ändå. Ers majestät ska veta att det var den allra högste guden som gav din far, Nebukadnessar, majestät, härlighet och ära. Han gjorde honom så mäktig att alla världens folk darrade av fruktan för honom. Han dödade dem som gick emot honom och han skonade människors liv när han så ville. Folk blev upphöjda eller avsatta på hans inrådan. Men när hans hjärta och sinne blev förhärdat av högmod flyttade Gud bort honom från hans tron och tog ifrån honom hans härlighet. Han blev utkörd ur palatset och fick bo på fälten. Hans tankar och känslor blev som ett djurs och han bodde bland vildåsnor. Han åt gräs som oxarna och hans kropp var våt av himlens dagg tills han slutligen insåg att den allra högste regerar över alla mänskliga riken och att han utser vem han vill till att regera. Och du, Belsassar, hans efterträdare, du känner till allt detta men har ändå inte blivit ödmjuk. Du har trotsat himlens herre och hämtat hit dessa bägare från hans tempel. Du och dina furstar, hustrur och bihustrur har druckit vin ur dem medan ni ärat gudar av silver, guld, koppar, järn, trä och sten, gudar som varken ser eller hör. Men du har inte ärat den gud som gett dig livet och bestämmer över det. Därför lät Gud dessa fingrar skriva ett budskap riktat till dig personligen. De har skrivit detta: räknad, räknad, vägd, delad. Och detta är vad det betyder. Räknad. Gud har räknat din regeringstids dagar och nu är de slut. Vägd. Du har blivit vägd på Guds våg och det har visat sig att du är för lätt. Delad. Ditt rike ska delas och överlämnas åt meder och perser. På Belsassars befallning blev då Daniel klädd i en purpurmantel. En guldkedja hängde som hans hals och han utropades till den tredje mannen i riket. Den natten blev Belsassar, kaldéernas kung, dödad och Darius av Medien tågade in i staden och tog över makten vid 62 års ålder. Kapitel 6. Darius delade in riket i 120 län, vart och ett under en landshövding. Landshövdingarna var ansvariga inför tre furstar och Daniel var en av dem. Deras uppgift var att bevaka kungens intressen. Daniel visade sig snart vara dugligare än alla de andra furstarna och landshövdingarna och kungen hade planer på att sätta honom över hela riket. Detta gjorde de andra furstarna och landshövdingarna avundsjuka och de började leta efter fel i Daniels tjänsteutövning för att kunna klaga på honom inför kungen. Men de kunde inte hitta något att kritisera honom för. Han var trogen och ärlig och gjorde inga misstag. De kom alltså till den här slutsatsen. Vår enda chans är att hitta något mot honom som gäller hans guds lag. De bestämde sig för att gå till kungen och säga: kung Darius, måtte du leva i evighet. Vi furstar, landshövdingar, rådgivare och ombud tycker alla att du borde instifta en lag som under inga omständigheter får ändras. Den som under de kommande 30 dagarna vänder sig med bön till någon annan, gud eller människa, än till ers majestät, ska kastas i lejongropen. Vi föreslår att ers majestät låter skriva ut och underteckna en sådan lag som enligt meders och persers sed inte kan upphävas eller ändras. Kung Darius gjorde dem till viljes och en lag kom till stånd. Daniel fick reda på vad som hade hänt. Men trots det gick han hem och böjde som vanligt knä i sitt sovrum en trappa upp, med fönstren öppna mot Jerusalem. Där bad han tre gånger om dagen, precis som han alltid hade gjort, och tackade sin Gud. De sammansvurna männen samlades vid Daniels hus och kunde få bekräftat att han bad till sin Gud. De rusade tillbaka till kungen och påminde honom om lagen. Har inte du undertecknat en befallning, sa de, som inte tillåter någon att tillbe någon annan än dig själv under 30 dagar och att den som bryter mot den lagen ska kastas till lejonen? Jo, svarade kungen. Det är medisk-persisk lag som inte kan ändras eller upphävas. Då berättade de för kungen vad de hade sett. Den där Daniel, en av de judiska fångarna, bryr sig inte om dig och din lag. Han ber ändå till sin gud 3 gånger om dagen. När kungen hörde detta blev han mycket bekymrad och bestämde sig för att försöka rädda Daniel. Och han använde resten av dagen till att försöka tänka ut hur han skulle kunna hjälpa honom i hans svåra belägenhet. På kvällen kom männen tillbaka till kungen och sa: Ers majestät, det finns ingenting annat du kan göra. Du har undertecknat lagen och den kan inte ändras. Till slut gav kungen med sig och befallde att Daniel skulle gripas och kastas i lejongropen. Kungen sa till honom: Måtte din Gud, som du ständigt tillber, hjälpa dig nu. Sedan kastade han ner honom i gropen. En sten hämtades och lades över öppningen, och kungen förseglade den med sitt eget och regeringens sigill, så att ingen skulle våga sig på att rädda Daniel. Sedan gick kungen tillbaka till sitt palats och lade sig utan att äta. Han unnade sig inga nöjen den kvällen, och under natten sov han inte en blund. Mycket tidigt följande morgon skyndade han sig ut till lejongropen och ropade i sin förtvivlan: Daniel, du den levande gudens tjänare, kunde din gud som du ständigt tillber rädda dig från lejonen? Då hörde han en röst: Måtte ers majestät leva i evighet. Det var Daniel. Min gud sände en ängel, sa Daniel. Han stängde lejonens gap. De har inte rört mig. Jag är oskyldig inför Gud, och inte heller har jag gjort orätt mot ers majestät. Kungen blev utom sig av glädje och befallde att man skulle hämta upp Daniel. Det fanns inte minsta lilla skråma på honom. Han hade litat på sin guds beskydd. På kungens befallning hämtade man sedan de män som hade anklagat Daniel och kastade dem i lejongropen tillsammans med deras hustrur och barn. Innan de ens hunnit ner till gropens botten var lejonen över dem och slet dem i stycken. Efter denna händelse skrev kung Darius följande budskap som han sände ut över hela riket: Jag hälsar er och önskar er välgång. Det är min befallning att man överallt i mitt rike ska bäva och frukta för Daniels Gud. För hans Gud är en levande, oföränderlig Gud, vars rike aldrig ska gå under och vars makt aldrig ska ta slut. Han hjälper sitt folk och bevarar dem från varje olycka. Han gör stora under i himmel och på jord, och det är han som har räddat Daniel från lejonen. Och Daniel hade framgång, och hans anseende växte, både under Darius och perserkungen Kores regeringar. Kapitel 7. En natt under Belsassars första regeringsår i Babylon hade Daniel en dröm som han skrev ner. Detta är vad han såg. I min dröm såg jag en väldig storm på ett mäktigt hav. Starka vindar blåste från alla håll. 4 stora djur steg upp ur vattnet, och de såg alla olika ut. Det första liknade ett lejon, men det hade örnvingar. Medan jag betraktade det slets vingarna av det, så att det inte längre kunde flyga, och det lämnades stående på marken, på 2 ben som en människa, och det hade också en människas förstånd. Det andra djuret såg ut som en björn. Dess ena sida var högre än den andra, och den hade 3 revben mellan tänderna. Jag hörde en röst säga: Res dig, sluka mycket kött. Det tredje av dessa märkliga djur såg ut som en leopard, men på ryggen hade det 4 vingar lika fågelvingar. Det hade 4 huvuden och fick en oerhörd makt. Medan jag såg detta i min dröm kom ett 4:e djur upp ur havet. Det var allt för hemskt för att kunna beskrivas, och det hade en otrolig styrka. Det uppslukade sina offer genom att slita sönder dem med tänder av järn. De som undkom detta krossades under dess fötter. Detta djur var annorlunda än de övriga, och det hade 10 horn. Medan jag betraktade djurets horn fick jag plötsligt syn på ett annat, mindre horn. 3 av hornen trängdes bort för att ge det utrymme. Detta lilla horn hade en människas ögon och en skrytsam mun. Jag såg hur troner blev utplacerade, och den gamle, den allsmäktiga guden, tog plats för att döma. Hans kläder var vita som snö och hans hår som vit ull. Han satt på en tron av eld med flammande hjul, och framför honom flöt en flod av eld. 1 000 000 änglar betjänade honom. Framför honom väntade människosläktets miljarder på sin dom. Rättegången tog sin början och böcker slogs upp. Jag fortsatte att betrakta det som hände, uppmärksam på det lilla hornets skryt och övermod. Så blev det fjärde djuret dödat och dess kropp brändes inför den allsmäktige. De andra tre djurens riken blev tagna från dem, men de tilläts att leva ännu en tid. Sedan fick jag se någon som liknade en människoson komma på himlens moln. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Han hyllades och fick total makt över alla världens länder. Alla folk och nationer tillbad honom. Hans makt är evig och ska aldrig ta slut, och hans rike ska aldrig gå under. Jag var omskakad av allt jag hade sett, och därför gick jag fram till en av dem som stod bredvid tronen och frågade honom vad allt sammans betydde. Han förklarade det för mig. De fyra stora djuren är fyra riken som ska uppstå på jorden, men till slut ska den helige gudens folk regera över hela världen i all evighet. Sedan frågade jag om det fjärde djuret, som var så grymt och fruktansvärt, med tänder av järn och klor av koppar, och som slet sönder människor och trampade dem till döds med sina fötter. Jag frågade också om de tio hornen och om det lilla hornet som syntes efter de andra och som trängde bort tre av dem. Hornet med ögonen och den skräniga skrytsamma munnen som var starkare än de övriga. Jag hade nämligen sett det hornet strida mot Guds folk och vinna tills den gamle kom med domen och gav sitt folk, de heliga, makt och myndighet. Det fjärde djuret, berättade han för mig, är det fjärde världskriget. Det kommer att vara grymmare än något av de andra. Det kommer att uppsluka hela världen och ödelägga allt. Dess tio horn är tio kungar som ska uppstå i detta rike. Sedan ska ännu en kung komma, grymmare än de övriga tio, och han ska slå tre av dem. Han ska trotsa den högste guden, förfölja de heliga och försöka att förändra alla lagar, moralbegrepp och seder. Guds folk kommer att vara hjälplöst i hans händer under 3,5 år. Men den gamle ska komma och gå till rätta med denna ondskefulle kung och ta all makt ifrån honom för all framtid. Sedan ska makten över alla riken på jorden ges till Guds folk. Guds rike ska vara ett evigt rike, och alla härskare ska tillbe och lyda Gud. Detta var slutet på drömmen. När jag vaknade kände jag mig mycket orolig, och jag var blek av skräck, men jag berättade inte för någon vad jag hade sett. Kapitel 8. Under kung Belsassars tredje regeringsår hade jag en annan dröm som liknade den första. Den här gången såg jag mig själv i Susan, huvudstaden i provinsen Elam, och jag stod bredvid floden Ulai. När jag såg mig omkring upptäckte jag en bagge med två långa horn stående vid flodstranden. Medan jag betraktade honom började ett av hornen att växa så att det blev längre än det andra. Baggen stångade allt som kom i dess väg, och ingen kunde stå emot den eller hjälpa dess offer. Den gjorde precis vad den ville och blev mycket mäktig. Medan jag funderade över vad detta kunde betyda dök plötsligt en bock upp från väster. Den for fram över jorden utan att vidröra marken, och den hade ett stort horn i pannan. I raseri attackerade den baggen. Den rusade på baggen och dess båda horn bröts av. Nu var baggen alldeles hjälplös. Bocken stångade om kulden och trampade den under sina klövar, och det fanns inget som kunde rädda baggen. Segraren blev oerhört mäktig. Och när han stod på höjden av sin makt bröts plötsligt hans horn sönder. Och istället växte det fram fyra horn som pekade åt de fyra väderstrecken. Från ett av dem kom ytterligare ett horn. Det växte ganska sakta till att börja med, men blev snart mycket starkt och anföll södern och östern och började strida mot Israels land. Han stred mot Guds folk och besegrade en del av dess ledare. Han utmanade till och med befälhavaren över himlens armé genom att avskaffa de dagliga offren och vanhelga templet. Men de himmelska arméerna hölls tillbaka från att slå ner honom för denna överträdelse, och resultatet blev att sanningen och rättfärdigheten gick under, medan ondskan segrade och hade framgång. Sedan hörde jag två av de heliga änglarna tala med varandra. En av dem sa: hur länge kommer det att dröja innan det dagliga offret införs igen? Hur länge dröjer det innan templets förstörelse hämnats och Guds folk får segra? Den andra svarade: det kommer att dröja 2300 dagar. Medan jag försökte förstå meningen med synen stod plötsligt en man framför mig. Det såg åtminstone ut som en man, och jag hörde en mans stämma ropa tvärs över floden: Gabriel, berätta för Daniel vad drömmen betyder. Gabriel kom fram till mig och när han närmade sig blev jag så rädd att jag föll till marken med ansiktet mot jorden. Du människobarn, sa han. Du måste förstå att händelserna du har sett i din syn inte kommer att äga rum förrän vid tidens avslutning. Medan Gabriel talade var jag i djup sömn, alldeles utslagen. Sedan vidrörde han mig och hjälpte mig upp på fötter. Han sa, jag har kommit hit för att tala om för dig vad som kommer att hända under de sista dagarna, under vredens tid vid tidsålderns slut. De två hornen du såg på baggen representerar Mediens och Persiens kungar. Den långhåriga bocken är den grekiska nationen och dess långa horn representerar den första stora kungen i det landet. Att hornet bröt sönder och fyra mindre horn kom fram i dess ställe betyder att det grekiska väldet ska delas i fyra mindre riken med fyra kungar, varav ingen är så stor och mäktig som den första. Mot slutet av deras regering, när de har blivit moraliskt fördärvade, ska en ond kung, en intrigernas mästare, komma till makten. Hans makt ska vara mycket stor. Men den kommer inte från honom själv. Vart han än vänder sig kommer han med framgång att krossa alla motståndare, hur mäktiga arméer de än har, och han kommer att besegra Guds folk. Han kommer att vara en mästare i bedrägeri och lura många genom att överrumpla dem sedan de invaggats i falsk trygghet. Utan varning ska han utplåna dem. Han kommer att tro sig själv om så mycket att han till och med kommer att vända sig mot furstarnas furste, men genom att göra det ska han dra en dom över sig själv. Han kommer att bli slagen av Guds hand och inte av mänsklig makt. Sedan hörde du i din syn om att 2300 dagar måste gå innan rätten att fira gudstjänst kan införas på nytt. Detta antal är bokstavligt och betyder precis vad som sagts, men det gäller ändens tid. Jag blev så matt och svag att jag låg sjuk i flera dagar. Sedan steg jag upp och utförde alla mina plikter mot kungen, men jag var mycket oroad över drömmen och kunde inte förstå den. Kapitel 9. Det var nu kung Darius första regeringsår. Darius var son till Ahasveros och av medisk härstamning, men blev kung i Babylon. Under hans första regeringsår läste jag, Daniel, i profeten Jeremias bok att Jerusalem måste ligga öde i 70 år. Därför bad jag allvarligt till Herren Gud att han skulle göra slut på vår fångenskap och sända oss tillbaka till vårt eget land. Medan jag bad fastade jag, klädde mig i sorgkläder och bekände mina och mitt folks synder. Herre, du är en stor och respektingivande Gud. Du infriar alltid dina löften om barmhärtighet mot dem som du älskar och som håller dina lagar. Men vi har syndat mot dig och vänt oss mot dig och föraktat dina befallningar. Vi har inte velat lyssna till dina tjänare, profeterna, som du under årens lopp gång på gång sänt till oss, med dina budskap till våra kungar och furstar och till hela vårt folk. Herre, du är rättfärdig, men vi måste alltid skämmas över vår synd, precis som du ser oss göra nu. Ja, det gäller alla oss från Juda och Jerusalem, ja, hela Israel, alla vi som är förskingrade, nära och fjärran, dit du har drivit oss på grund av vår synd mot dig. Herre, vi och våra kungar, furstar och förfäder är nedtyngda av skam över vår synd. Men Herren, vår Gud, är barmhärtig och förlåter också dem som gjort uppror mot honom. Herre, vår Gud, vi har varit olydiga mot dig och de lagar du gav oss genom dina tjänare profeterna. Hela Israel har vandrat i olydnad. Vi har vänt oss bort från dig och inte lyssnat till din röst. Och så har Guds fruktansvärda förbannelse krossat oss, den som är beskriven i din tjänare Moses lag. Du har gjort precis som du sa att du skulle göra. För aldrig någonsin i historien har det funnits en sådan plåga som den som drabbade oss och våra härskare i Jerusalem. Varje förbannelse som fanns omnämnd i Moses lag, alla olyckor du förutsagt, allt har förverkligats och slagit in. Men ändå vägrade vi att behaga Herren vår Gud och omvända oss från våra synder och göra det rätta. Därför krossade Herren oss fullständigt med den olycka han hade förberett. Han handlar rätt i allt vad han gör, men vi ville inte lyda. Herre, vår Gud, du förhärligade ditt namn för alltid när du befriade ditt folk från Egypten genom din väldiga makt. Herre, gör det en gång till. Vi har syndat och är fulla av ondska. Men vänd din vrede bort från Jerusalem, din egen stad, ditt eget heliga berg. Herre, för din stora barmhärtighets skull. Hedningarna förlöjligar oss, och din stad som ligger i ruiner för våra synders skull. Vår Gud, hör din tjänares bön. Lyssna till min vädjan. Låt ditt ansikte på nytt stråla av frid och glädje över ditt övergivna tempel för din egen härlighets skull, Herre. Min Gud, böj ditt öra till oss och lyssna till min bön. Öppna dina ögon och se vår förtvivlan. Se hur din stad ligger i ruiner. Alla vet att den är din. Vi ber inte därför att vi förtjänar hjälp, utan därför att du är barmhärtig och nådig. Herre, hör oss. Herre, förlåt oss. Herre, lyssna till mig och grip in. Dröj inte för din egen skull. Gud, för ditt folk och din stad bär ditt namn. Medan jag bad och bekände mina och mitt folks synder och uppriktigt vädjade till Herren, min Gud, för Jerusalem, hans heliga berg, kom Gabriel, som jag hade sett i min tidigare syn, farande till mig i all hast vid tiden för kvällsoffret. Han sa, Daniel, jag har kommit hit för att hjälpa dig förstå Guds planer. I samma stund som du började be gick befallningen ut. Jag har kommit för att tala om för dig vad det var du såg, för Gud älskar dig. Lyssna och försök att förstå innehållet i synen. Herren har bestämt ytterligare 490 år av straffdom över Jerusalem och ditt folk. Sedan ska de äntligen ha lärt sig att hålla sig borta från synd, och de ska bli renade från sin skuld. Då ska ett rike av evig rättfärdighet grundas, och det allra heligaste i templet ska återinvigas, precis som profeten har sagt. Hör här, det kommer att gå 49 år och 434 år från det befallningen att återuppbygga Jerusalem utgick tills den smorde kommer. Jerusalems gator och murar ska bli uppbyggda igen, trots att tiderna är svåra. Under denna tidsperiod på 430 år ska den smorde bli avlägsnad, utan att hans rike blivit förverkligat. En kung ska uppstå, och hans trupper ska förgöra staden och templet. Slutet ska komma som en flodvåg, och krig och olycka kommer att härska till tidens slut. Denne kung ska ingå ett sjuårigt förbund med folket, men efter halva tiden ska han bryta sin överenskommelse och förhindra allt offrande. I sin fruktansvärda synd ska fienden till slut fullständigt vanhelga Guds tempel, men när tiden är inne ska Gud låta sin vredesdom drabba honom. Kapitel 10. Under Kores tredje regeringsår över Persien hade Daniel, som också kallades Beltesassar, ännu en syn. Den handlade om ett krig, ett verkligt krig i framtiden. När den synen kom till mig hade jag sörjt i 3 veckor. Under hela den tiden åt jag inte, drack inget vin och vårdade inte min kropp. När jag på den 24:e dagen i första månaden stod vid den stora floden Tigris fick jag plötsligt se en man stå framför mig, klädd i en linneklädnad, med ett bälte av renaste guld runt midjan och med en underbar utstrålning. Hans ansikte lyste och hans ögon var som eldslågor. Hans armar och fötter sken som av polerad koppar, och hans röst var som sorlet från många människor. Jag, Daniel, såg ensam denna syn. Männen som var med mig såg ingenting, men de blev oerhört rädda. De sprang och gömde sig och lämnade mig ensam kvar. När jag såg denna mäktiga syn vek kraften från mig så att jag blev matt och alldeles hjälplös. När han talade till mig föll jag till marken i djup sömn, men en hand rörde vid mig och lyfte mig så att jag självande kom upp på alla 4. Och jag hörde hans röst. Daniel, du Guds älskade, res dig och lyssna noga till vad jag har att säga dig, för Gud har skickat mig till dig. Då reste jag mig upp, fortfarande darrande av rädsla. Då sa han, var inte rädd Daniel, för din bön har blivit hörd i himlen och besvarad redan första gången du började din fasta inför Herren och bad om förstånd. Redan då blev jag skickad hit för att träffa dig. Men under 21 dagar blockerades min väg av den onde ande som regerar över det persiska riket. Då kom Mikael, en av de främsta i den himmelska armén, till min hjälp, så att jag kunde ta mig förbi dessa andar som regerar över Persien. Nu är jag här för att tala om för dig vad som ska hända ditt folk, judarna, vid tidens slut. Uppfyllelsen av synen ligger många år framåt i tiden. Hela tiden medan han talade stod jag med blicken nedåtvänd och förmådde inte säga ett ord. Då var det någon som såg ut som en människa som rörde vid mina läppar. Jag kunde tala igen och jag sa till budbäraren från himlen: Herre, jag är skrämd av din närvaro och känner mig alldeles kraftlös. Hur skulle jag kunna tala med en sådan som du? All min kraft är borta och jag kan knappast andas. Då rörde han som såg ut som en människa vid mig och jag kände hur krafterna återvände. Gud älskar dig mycket, sa han. Var inte rädd. Var bara lugn och stark. Ja, var stark. Precis när han sa dessa ord kände jag mig starkare och sa till honom: Nu kan du fortsätta att tala, för du har gett mig styrka. Han svarade: Vet du varför jag har kommit? Jag har kommit för att tala om för dig vad som är skrivet i sanningens bok. När jag ger mig av härifrån ska jag på nytt kämpa mig igenom på min väg tillbaka. Förbi fursten av Persien och efter honom förbi fursten av Grekland. Det är bara ängeln Mikael som beskyddar ditt folk Israel som kommer mig till hjälp. Jag var den som blev utsänd för att styrka meden Darajaves under hans första regeringsår. Kapitel 11. Men nu ska jag visa dig vad som ligger i framtiden. Ytterligare 3 persiska kungar kommer att regera och efterträdas av en fjärde, mycket rikare än de andra. Han kommer att använda sin rikedom i politiska syften och förbereda krig mot Grekland. Då ska en mäktig kung uppstå i Grekland, en kung som kommer att regera över ett stort rike och genomföra allt han beslutar sig för. Men när hans makt är som störst ska hans rike falla samman och delas i 4 svagare riken, och över dem ska inte ens hans söner få regera. Hans rike ska brytas sönder och ges åt andra. En av dem, kungen i Egypten, ska öka sin makt, men en av denna kungs egna furstar kommer att göra uppror mot honom och beröva honom riket och sedan göra det ännu mäktigare. Åtskilliga år senare ska ett förbund ingås mellan kungen i Syrien och kungen i Egypten. Dottern till kungen i Egypten ska ges som hustru åt kungen i Syrien som en fredshandling, men hon kommer att förlora sitt inflytande över honom. Och inte bara hennes eget hopp ska grusas, utan också hennes fars, kungens av Egypten, och hennes barns. Men när hennes bror blir kung i Egypten kommer han att samla en armé mot kungen i Syrien och gå till anfall och besegra honom. När han återvänder till Egypten ska han föra med sig deras avgudar tillsammans med värdefulla föremål av guld och silver. Och under några år kommer han att låta den syriska kungen vara i fred. Senare ska kungen i Syrien invadera Egypten, men han kommer snart att återvända till sitt eget land. Men hans söner ska samla en enorm armé och dra fram över Israel ända till en befästning vid Egyptens gräns. Då kommer kungen i Egypten att i stor vrede samla trupper mot de väldiga styrkorna från Syrien och besegra dem. Fylld av stolthet över sin stora seger kommer han att döda tusentals av sina fiender. Men hans framgång kommer inte att bli långvarig. Några år senare kommer nämligen den syriske kungen att återvända med en välrustad armé, mycket större än den han förlorade. Och andra länder ska förena sig med honom i ett anfall mot Egypten. Upprorsmän bland ditt eget folk, judarna, ska förena sig med dem för att fullborda profetian. Men de kommer inte att ha någon framgång. Den syriske kungen och hans allierade ska belägra en av Egyptens befästa städer och inta den. Och Egyptens stolta trupper ska ge upp och bli besegrade. Den syriske kungen ska då marschera vidare utan något motstånd. Ingen ska kunna stoppa honom. Han ska också tåga in i det härliga landet, Israel, och skövla det. Detta ska vara hans plan för att besegra hela Egypten. Han ska ingå ett förbund med den egyptiske kungen och ge honom sin dotter till hustru med avsikt att hon ska kunna arbeta för honom i landet. Men hans plan kommer att misslyckas. Sedan ska han vända sin uppmärksamhet till kuststäderna och inta flera av dem. Men en general ska stoppa honom så att han med skam måste vända tillbaka. Han kommer att dra hemåt igen, men han ska möta svårigheter på vägen och försvinna för alltid. Hans efterträdare kommer man att minnas som den kung som sände en skatteuppbördsman till Israel. Men efter en mycket kort regeringstid ska kungen dö på ett mystiskt sätt, varken i strid eller genom upplopp. Den som därefter kommer att få makt blir en ogudaktig man som inte har del i den kungliga tronföljden. Men under en kris kommer han att ta över makten i riket genom inställsamhet och intriger. Alla som är oppositionella mot honom kommer att sopas undan, däribland en ledare för prästerna. Hans löften ska vara tomma ord och hans handlingssätt kommer från första stund att vara bedrägeri. Med en handfull trogna kommer han att bli stark. Han ska falla in på de rikaste områdena i landet och göra något som aldrig tidigare gjorts. Han ska ta de rikas tillhörigheter och dela ut dem bland sina efterföljare. Med framgång ska han belägra och lägga enorma befästningar under sitt välde, men detta vara bara en kort tid. Han ska få nytt mod och samla en armé mot Egypten. Men också där ska en väldig armé mobiliseras. Men på grund av en sammansvärjning ska Egyptens kung misslyckas med sina planer. Hans egna ska försöka störta honom. Hans armé kommer att upplösas och många kommer att dödas. Dessa kungar ska försöka bedra varandra när de sitter ner och förhandlar. Men deras anslag ska inte ha någon framgång förrän Guds bestämda tid har kommit. Den syriske kungen ska återvända hem med stora rikedomar, men först kommer han att tåga genom Israel och orsaka stor förödelse. När sedan tiden är inne ska han än en gång vända sina trupper söderut, precis som han har hotat, men nu kommer det att vara helt annorlunda än vid de båda första tillfällena. Romerska krigsfartyg ska skrämma bort honom, och han ska dra sig tillbaka till sitt eget land igen. I ilska över att ha tvingats retirera ska den syriske kungen plundra Jerusalem och vanhelga templet genom att sätta stopp för de dagliga offren och sedan tillbe avgudar inne i templet. När han drar vidare ska han låta gudlösa judar få makten, män som övergett sina förfäders tro. Han kommer att smickra dem som hatar det Gud gör och försöka vinna dem över på sin sida. Men det folk som känner sin Gud ska stå emot honom med kraft. De som har andligt förstånd ska undervisa många på den tiden, men de får leva under ständig fara. Många av dem ska dö genom eld och svärd eller bli fängslade och utsatta för plundring. Till slut ska detta tryck avta och en del ogudaktiga män ska komma och erbjuda en hjälpande hand bara för att själva kunna dra fördel av det. En del av dem som är gudfruktiga ska falla men resa sig igen. Detta ska rena dem och göra dem bättre beredda inför vedermödan vid tidens slut, när Guds tid är inne. Kungen ska göra precis som han vill och påstå sig stå över alla gudar. Han ska ha framgång trots alla sina hädelser mot Gud, men bara tills hans tid är ute, för Guds planer ändras inte. Han ska inte ha någon aktning för sina förfäders gudar och inte heller för den gud som kvinnor älskar eller någon annan gud, utan skryta med att han är större än dem allesammans. Istället ska han tillbe fästernas gud, en gud som hans förfäder inte kände till, och bära fram dyrbara gåvor till denne. Han ska lyckas inta de starkaste befästningar medan han ropar till denne gud om hjälp. Han ska hedra dem som böjer sig för honom och ge dem betydelsefulla uppgifter, makt och inflytande och dela landet mellan dem som belöning. Men vid tidens slut ska kungen från söder anfalla honom igen. Och kungen från norr ska fara fram med styrka och ursinne som en stormvind. Hans stora armé och flotta ska rycka ut mot honom. Han ska invadera olika länder på vägen, bland andra Israel, det ljuvliga landet, och överrumpla många nationers regeringar. Moab, Edom och det mesta av Ammon ska fly undan, men Egypten och många andra länder ska bli ockuperade. Han ska lägga beslag på Egyptens alla rikedomar, och libyer och etiopier ska bli hans tjänare. Men så ska nyheter från öster och norr oroa honom, och i ursinne ska han vända tillbaka och förgöra allt där han drar fram. Han ska stanna mellan Jerusalem och havet och där slå upp sina tält. Men medan han är där ska tiden plötsligt vara ute för honom, och ingen ska finnas som kan hjälpa honom. Kapitel 12. Då ska Mikael, den mäktige änglafursten som vakar över ditt land, resa sig och strida för er i himlarna mot sataniska makter. Det kommer att bli en tid av ångest för dina landsmän, som ska bli värre än något av alla de lidanden som under årens lopp drabbat dem. Men ändå ska var och en bland ditt folk, som har sitt namn skrivet i boken, uthärda denna tid. Många av dem vilkas kroppar ligger döda och begravna ska stå upp, en del till evigt liv och andra till evigt fördärv. De som är visa ska lysa som solen, och de som vänder många till rättfärdighet ska stråla som stjärnor i evighet. Men du, Daniel, bevara allt detta som en hemlighet. Försegla det, så att det inte kan förstås förrän vid tidens slut, när människor ska resa långt för att öka sin kunskap. Då upptäckte jag, Daniel, två män, en på vardera sidan om floden. En av dem frågade mannen i linnekläderna, han som nu fanns ovanför floden. Hur länge ska det dröja innan detta lidande tar slut? Han svarade med båda händerna lyfta mot himlen, under det han avlade en ed vid honom som förblir i all evighet, att det inte skulle ta slut förrän 3,5 år efter det att Guds folks makt hade blivit bruten. Jag hörde vad han sa, men förstod inte vad han menade, och därför sa jag, hur kommer allt sammans att sluta? Men han sa, gå nu Daniel, för vad jag har sagt kan inte förstås förrän vid tidens slut. Många ska bli renade genom svåra lidanden och förföljelser, men de ogudaktiga ska fortsätta i sin ogudaktighet, och ingen av dem ska förstå något. Bara de som vill förstå ska kunna fatta innebörden. Från den stund det dagliga offret tagits bort och förödelsens styggelse blivit uppsatt för att man ska tillbe den, kommer det att gå 1290 dagar. Lyckliga är de som står ut till den 1335:e dagen. Men gå nu vidare mot slutet av ditt liv och mot din vila, för du ska stå upp igen och få din rättmätiga del av arvet.